Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag är 10 år gammal. Jag sitter på mattan i vardagsrummet, djupt insjunken i spektaklet på tvn. Det är stora maneter i papp, det är enorma kängurus i plysch och såklart böljande, sidenliknande tecken som flyger upp och ner. Allt i ett virvar av nationalromantisk eufori. På skärmen så kommer hon plötsligt upp i glittrande vit löpdräkt. Kathy Freeman. Hon stiger upp ur marken från underjorden och tänder den enorma elden i den här ritualens patenterade svulstighet. Det är mäktigt, det är historiskt och 10-åriga jag är såklart imponerad.
Oj.
Resten av OS i Sydney år 2000 kommer jag inte ihåg så mycket av, om jag ska vara ärlig. Men just det här minns jag supertydligt. Men med oss i avsnittet om landet där staden Sydney ligger är jag, Karl-Johan, Small Knife, och du, Mikael, Big Knife. Och det vi pratar om är såklart Australien.
Jaha, Big Knife!
Ja, exakt. That's not a knife.
Crocodile Dundee, va?
Exakt. Jag vet inte om det är ettan eller tvåan. Men det är någonstans där så säger han, that's not a knife.
Yeah.
Och det är vad vi svenskar tycker om Australien. Det är Crocodile Dundee.
How you going, mate?
Exakt. Det ska bli jättekul. Australien, det känns... Vi har varit inne på lite udda länder nu fram och tillbaka ett par gånger. Men Australien känns ju större.
Ja.
Ja. Det är det helt enkelt.
Det är en kontinent.
Ja,
närmaste.
Innan vi går in på vad vi ska prata om lite grann. Vad har du varit där?
Absolut.
Du har varit där?
Ja.
I plural?
Ja, en gång.
Bara en gång. Ja.
Men jag vill åka dit så snart som möjligt igen.
Mm.
Men det är ju en liten resa, kan man ju säga.
Ja, ja. Exakt.
Förr var det en lång resa. Idag är det en kort resa, men ändå längre än alla andra resor om man ska flyga.
Ja, det är väl så långt bort man kan komma från Sverige, typ.
Ja, man kan åka till Stilla havet, någon ö där. Och man, Nya Zeeland är ju
Nya
lite
Zeeland
längre.
Är lite längre. Ja. Just det. Jag tycker det ska bli jättekul. Det är ju det här, är för mig, när vi har pratat om de här länderna vi kallar Nya Världen-viner, så är det ju framförallt Sydafrika och Australien som jag tänker på som de länderna. Och australiensiskt vin kanske har varit vanligt i Sverige, jag vet inte. Men det är ändå någonting som det pratas om och man syns. Och det finns för oss Systembolaget konsumenter. Så syns det där och finns.
Mm. Man kan ju säga att det är ett land som absolut inte har haft någon tradition av att göra vin innan europeerna kom dit.
Nej, just det. Det är tyvärr kanske en... liknande över hela världen då, att det är oftast europeer som kommer någonstans och så säger man, gör det här, det tycker vi om.
Vi kommer till det.
Men bra, vi drar igång. Ja, Australien. Vad är det då som gör det här landet speciellt som vinland, skulle du säga?
Terra Australis.
Mm.
Ja, man kan säga att det är stort.
Ja, det är det.
Att landet är lika stort som Brasilien.
Det är stort.
Det är stort.
Det kommer vi fram till i ett
dubbelt
annat
så stort som Indien faktiskt.
Är det det?
Ja.
Oj.
Men det bor mer folk i Indien.
Det gör ju det.
Någon miljard mer.
Ja.
Här bor 25 miljoner invånare. Så det är mycket land, mycket plats att odla på. Även om det mesta är öken och savann.
Mm.
Det är spännande.
Mm.
Och så det finns fortfarande mycket mark att ta i anspråk om man vill bli vinproducent.
Just det, de bor ju liksom längs kusterna så här och sen ja. I mitten är det inte så mycket som händer.
Men det är lätt att odla om man bara har vatten och det är väl en tillgång som de inte alltid har så gott om.
Nej, just det.
Så att det är väl, gör väl landet lite speciellt att det är så fantastiska odlingsmöjligheter men vattnen saknas ofta.
Ja.
Men alltså australiensarna i sig, det är liksom ett nybyggarland det här.
Mm.
Pionjärland, så att de hittar ju på väldigt mycket.
Ja.
Och varit väldigt innovativa när det gäller att göra, när de väl kom igång, att göra bra viner i storskaligt.
Ja.
Och varit då beroende av export.
Just det.
Väldigt mycket, så att de har ju varit tvungna att tänka till.
Mm. Det har man ju verkligen märkt av i Sverige tycker jag, att det finns mycket vin som har transporterats från Australien.
Ja, verkligen. Och du har säkert koll på någonting som det faktiskt uppfanns i Australien.
Mm. Det har du sagt faktiskt. Vet inte om du har
en
sagt det.
Förpackning,
ja,
tips.
Ja, det är bag-in-box.
Ja.
Ja. Jag vet att du har sagt att första gången du provade bag-in-box var i Australien.
Precis.
Ja, eller australiensisk vin kanske. Mm. Ja.
Jo, det var någon som kom på det där som ja. Hade... Det fanns i Kalifornien innan, men han testade för vin och det blev en supersuccé.
Ja, det får man ju verkligen säga.
Och sen en annan uppfinning faktiskt, vad jag vet är att de var de första som storskaligt började så här, preparera viner med ekfatssmak genom att stoppa in så här, små pellets eller chips.
Just det.
I påsar hängde de i tankarna.
Mm.
Så här, lite fusksmak då kan man tycka, men det har ju blivit... Legio är lite överallt när man ska göra billigt vin som ändå ska ha lite dyr karaktär av ek och sånt där. Och det.
Just det, att det traditionella är att ha ekfat. Men det tar ju massa tid och är jobbigt. Så då ja, har man
det
såna...
kostar framförallt. Ett ekfat kostar ju 10 000 spänn.
Ja, ja, det blir dels, ja, det är ju dyrt. Då är det bättre att ha lite sån, gå till Bauhaus och köpa lite.
Och köpa några, hacka sönder några ekbrädor.
Ja, exakt.
Och så rostar de dem lite grann. Alltså. Ja. En liten nätpåse, som en tepåse fast,
ja, just det.
Fast större.
Kan man få gott te också.
Ja, ja
okej. Okay, men det är lite saker, det låter som en väldigt en bra spridning på vad som gör Australien speciellt som ja. Inland.
Sen i och med vi sa att de exporterar, de är väldigt beroende av exporten.
Mm.
Och då är det ju bra att vara på södra halvklotet också, så att de ligger lite före, kan man säga, i säsongerna.
Ja, just det.
Eftersom de har sommar.
Mm.
När vi har vinter.
Ja, just det. Det blir tvärtom. Det här kommer jag göra bort mig på.
Nej, det är inte roligt. Jag var där på julen. Det är inte så kul att ha tomtar. Och det är inte så kul att bada på julafton. Och surfa som de gjorde.
Nej, det låter förskräckligt, pappa. Jag tycker så synd om dig.
Ja, det var tufft.
Ja, det var en tuff tid. Vi tänker alla på dig. Men bra, vi går över och pratar lite om historien. Australien. Historia.
Ja.
Vad har vi?
Ja, när de kom dit på... Det var väl holländarna som kom dit först på 1600-talet och tänkte att det här var ett stort land.
Mm.
Det var ju omtalat att det fanns så stort där nere. Men man visste inte hur stort.
Nej.
Då kom de dit, men då hade det ju bott folk där ett tag.
Som det
nämligen
brukar vara.
40-50 000 år.
Ja.
Ja, men det är mycket värre än indianer än någon annanstans.
Ja.
Hela den amerikanska kontinenten. Så där har man ju verkligen ett urfolk, kan man säga, de här aboriginerna.
Mm. Mm.
Som var där, men de visade sig väl inte så mycket när de kom då.
Nej.
Holländarna, eller när engelsmännen kom då. Det var ju, vad heter han, James Cook, som kom dit i slutet på 1700-talet.
Mm.
1770 tror jag. Och tyckte att det här är bra.
Här ska vi. Ja, det bor ingen här. Vilka är ni?
Är
ingen
det någon är här? Hallå? Ja. Ingen är. Nej, då bestämmer vi att jag äger det här. Just det. Och skänker det till engelska kronan.
Ja, väldigt vänligt. Ja. Ja,
vi gör en koloni utav det här.
Mm.
Så det gjorde de. Och sen några år senare så kom då den första kaptenen som landsteg med ett gäng. Vet du vad det var för folk man hade med sig?
Man har ju lärt sig i skolan att det var en fångö.
Ja, stor fångö.
En jättefångö var det. Mycket plats. Men var det fångare man hade med sig?
Ja, det var så.
Ja.
Mm. Så att Captain Phillips heter han väl. Arthur Phillips, ja.
Mm.
Och kom med sin första flotta där. Och de var tydligen 11 båtar. Och de 10 av dem var fyllda med straffångar.
Ja,
som hade då fått någon form av amnesti, kan man väl säga.
Okay.
Ja, vi släpper det ut och fänger, om du följer med på en tur till Australien.
Det går fort.
Kul, var ligger det? En bit bort.
Ja, det är en ö. En ö, kan vi säga.
Men det är en trevlig ö.
Ja, det är stor, det finns plats. Ja, då fick de komma dit.
Då fick de komma dit.
Ja.
Så att landet var ju liksom en regelrätt straffkoloni under ett tag.
Mm.
Det jag tycker är kul och intressant att tänka sig att de första som kom till USA, det är ju väldigt fint folk.
Ja.
Alltså det var de första då som kom med Mayflower.
Mm.
De var ju kyrkliga, religiösa och sånt där.
Ja.
Här kommer det in till en busar.
Ja.
Jag är ju släkt med den första invandraren. Vad var han? Ja, mördare och rånare.
Ja, exakt.
Härligt, säger de då.
Ja, just det. Därför de kanske... Det finns ju ingen sån upptäckargrej som har varit jättesnälla mot ursprungsbefolkningen. Men skickar man in ett gäng som har varit allmänt taskiga i livet redan från början in och ja. det kan bli knasigt. Men ja.
Men i alla fall, det tog ju fart. Som sagt, ett jungfruligt land med fantastiskt klimat och otroliga förutsättningar att skapa någonting. Så att det växte ganska fort från 5 000 invånare år 1800 då till de här 25 miljonerna invånare idag.
Mm. Det är en bra
jobbat.
Ja, bra jobbat.
Så att under 1800-talet så blev det ju stort och hände väldigt mycket och industrialiserades.
Mm.
Men det var egentligen först efter andra världskriget som tillväxten tog riktigt tag när de började industrialisera landet på ett annat sätt. Från början var det mest ett jordbruksland.
Det är ju spännande, det är ju väldigt sent alltså.
Ja.
Alltså efter andra världskriget så blev det mer styre så att säga på det.
Ja.
Mm.
Men ja, det är en stabil demokrati och fortfarande faktiskt en konstitutionell monarki inom då samväldet.
Den brittiska sådana.
Ja. Mm. Men det är fortfarande mycket pioneer country faktiskt. Så fortfarande den här känslan av no worries, mate.
Ja,
det grejar sig liksom.
Det löser sig.
En inställning som man kan ha i livet.
Mm.
Och det kan jag säga, outback, the outbacks, präglar de fortfarande väldigt mycket, detta enorma land mellan kusterna då.
Mm, just det. Det är ju svårt att inte ha en relation till en sån, även om man bor i Sydney eller Melbourne eller vad det nu kan vara, att man liksom, att landet ändå majoriteten är den här jättestora delen i mitten. Mm. Det är ju det landet är liksom. Ja, spännande.
Ja, de flesta bor ju i New South Wales, alltså den delstaten som ligger runt. Jag tror det är nästan hälften av befolkningen som bor
där. Ja, men precis.
Runt Sydney. Mm. Sydney är ju en riktigt stor stad med 4 miljoner invånare till sånt där. Dit ska du åka.
Ja, det får jag göra. Det är, som sagt, det går ju, tar ju lite tid. Det är ingen man tar över en helg.
Exakt. Ja. Rom är lättare att åka till.
Mm. Eller Gotland. Eller Göteborg. Också lättare.
Om man bor i Stockholm.
Ja. Bra. Ska vi ta oss vidare till den vinspecifika delen av historien?
Ja, det är roligare.
Det är roligare. Då gör vi det. Ja, men bra. Om vi då har pratat lite allmänt brett om James Cook och hans kumpaner som tog sig dit. Vad är historien när det kommer till vin?
Ja, det var ju så. Och det kan man ju alltid berätta om kolonisatörerna. Det första de hade med sig var ju vinranker.
Ja,
eller det första de planterade i alla fall. Och så var det verkligen så där.
Mm.
Bara några månader efter. Jag vet inte hur det gick med de här första odlingarna. Men de kom ju till Port Jackson där. Det som nu är Sydney.
Ah, okay,
och han hade med sig då när Captain, vad heter han? Arthur Phillips heter han.
Mm.
Vinstockar ifrån, han hade hämtat upp dem i Sydafrika.
Mm.
Men redan alltså 20-30 år senare så började man producera och exportera vin. Så de var väldigt snabba det, så att vin har ju varit en stor del av verksamheten.
Det känns som att det är allmänt, dels som du säger, för er som inte har lyssnat på exakt alla länders avsnitt, så börjar de ofta med att om det är en av de här länderna som inte är i Europa, att så här, här kommer vi har med oss vin.
Ja.
Kan ni göra vin till oss, tack? Och så verkar det vara med Australien också då.
Ja, verkligen. Ja. Men redan på 1830-talet alltså så utvecklades det Hunter Valley.
Mm.
Från början var ju runt Sydney då.
Ja.
Och de odlade vin.
Och det är, så, då är vi fortfarande i det här sydöstra.
New South Wales. Ja. Det här är lite nordväst Sydney då.
Mm.
Och sen kom det massa vinstockar från Frankrike, förstås.
Just det.
Det var ju alltid så på 1800-talet.
Mm.
Det var liksom det landet man såg upp till.
Det var de enda som gjorde bra vin också.
Så är det, ja.
Ja.
Men och ja, sen i alla de här delstaterna började produceras vin redan i mitten på 1800-talet.
Och det går trots att det är så varmt och liksom mycket...
Ja, mycket längs kusten naturligtvis.
Ja, okej. Okay. Mm.
De första vinbönderna var då engelsmännen förstås.
Just det.
För det var ju de som kom dit. Och vad gjorde de mest?
Söp? Nej, jag vet inte. Vad gjorde de?
De gjorde portvin.
Ah.
Det var ju lätt att exportera också som lite sött. Och sen vet man ju att engelsmännen har ju en vurm för portvin.
Just det, och det är högre alkoholhalt i också.
Högre alkoholhalt, det är ju en vin som då är fortifierat. Men man har helt till lite sprit i ett sött vin. Som
just det,
man...
för det var ingen som kunde lösa, antar jag, hur man transporterar vin från Australien till Storbritannien då.
Nej.
Utan att det blir dåligt på vägen.
Nej,
utan då har man portvin, för det vet man håller.
Just det, det är bra.
Mm.
Men sen kom det ju immigranter från hela Europa.
Mm.
Tyskar, italienare... Mycket östeuropeer faktiskt.
Mm.
Några av de största vinhusen liksom på Nya Zeeland är grundade av östeuropeer.
Ja, inte Australien, men Nya Zeeland då?
Ja, men även gissar jag på i Australien också. Ja. De säger så att det var bara preussiska invandrare som odlade upp hela Barossa. Nu är vi nere i South Australia vid Adelaide.
Mm.
Men det mesta de gjorde var ju då portvin och enkla kopior av rödviner.
Mm. Så man får börja där någonstans.
Mm.
Det är samma som när man lär sig någonting, tycker jag. Man får börja med det.
Men de har varit ganska duktiga, som sagt, innovativa på att utveckla sitt vinmakeri. Vet jag. Och jag läste någonstans att i slutet av 1800-talet så vann de ett antal vintävlingar i Europa.
Aha.
Under de här världsutställningarna som liksom Kalifornien viner också gjorde på 1800-talet.
Ja, det är ju tidigt alltså.
Mm. Ja. Kan bero lite grann på att det var mest fyloxera i Europa då.
Så ja, just det. Det var allt så dåligt. Ja.
De var den som kunde göra vin.
Ja.
Men jag vet, jag noterade någonstans att i en vintävling i Wien, Wien i Wien, så vann de i blindprovningen.
Australiensiskt.
Ja, just det. Men det som hände var att de blev uteslutna ur tävlingen när de hade vunnit.
Uh-huh.
Därför att domarna ansåg att de måste ha fuskat. För ett australiensiskt vin kan inte vara bättre än ett franskt vin. Punkt slut.
Ja, det är definitionen av dålig förlorare, tror jag att det där är. Ni är så här, vann ni? Ja, men det är för att ni fuska. Förresten är ni ute ur tävlingen. Jag glömde att säga det. Franskt vin vann igen. Vilken tur. Ja, härligt. Kul med fransmän.
Ja, men det här var ju Österrike i och för sig. Så att
okay.
Men det var kanske franska domare.
Ja, just det.
Men sen måste man ju prata om då en man som heter Max Schubert som var lite envis och jobbade på Penfolds som ju är ett av de största vinföretagen. Vi ska prata lite grann om dem sen.
Ja, det känner man ju igen. Penfolds.
Mm, Penfolds. Mm. Ja, de är ju jättar idag. Men han började redan 1951 efter att ha varit i Europa och rest runt, så jag vill göra ett Bordeauxvin.
Mm.
Ett lika bra vin. Ett stort vin för hela världen som kommer att gratulera mig för att Australien har gjort detta.
Just det.
Men han gjorde det på druvan Shiraz.
Ja.
Då kallad Hermitage.
Och det får man inte göra, enligt Bordeaux.
Nej, men det var ingen som frågade honom.
Nej, okay.
Det var ingen som uppmärksammade heller.
Nej.
Men han var väldigt envis.
Ja.
Så han fortsatte att göra det här vinet under hela 50-talet.
Ja.
Och det blev kallat för Grange Hermitage.
Okay.
Och Penfolds. Och det ju liksom blev ju världssuccé sen.
Mm.
När folk började förstå det.
Att det här var bra.
Att det var hur bra det var. Och då fanns det liksom 8-10 årgångar redan.
Ah.
Som de hade gjort som blev otroligt eftertraktade. Idag är ju världen 100,000-tals kronor om du hittar de här gamla flaskorna.
Just
det. Det är väldigt, det är riktigt kultvin.
Ja, jag förstår det.
Och man känner satte ju dem på kartan också kan man ju säga.
Ja, och man känner ju igen den här logotypen, den här den röda texten.
Exakt.
Där det står Penfolds. Ja. Det är ju, måste ju vara en av världens kändaste vinvarumärken idag.
Men sen tog det fart.
Ja.
Under 1970-talet när de började utveckla, då var ju sen Bag-in-box till exempel då.
Ja, då kom de
och de började massproducera viner då för marknaden i världsmarknaden.
Mm.
Och tyvärr blev det, som det kan bli, lite överproduktion.
Ja, de gjorde för mycket.
De gjorde för mycket och lite för dåligt.
Ja, okej.
Okay. Så att där fick de ta tag i det och tog väl bort rätt mycket vinmarker och sånt där för att koncentrera produktionen till där det var bäst att göra vin.
Ja, just det. Det finns ju ett sånt vin på Systembolaget som är sånt klassiskt studentvin som heter Ossi bara.
Ja.
Jag vet inte om du har sett det. Nu visar jag upp en bild för dig, pappa. Så här, så ser det ut i en tetra. Så jag tror att mångas liksom första bekantskap med australiensiskt vin är via den här enliters tetran på Systembolaget som heter Australien, alltså en bild på typ en haj eller någonting liksom. Men det höll de på redan på 70-talet att göra sånt billigt,
ja,
härligt.
Ja. Mm. Men sen då senare, som hela världens vinproduktion utvecklades ju väldigt snabbt och kvaliteten blev högre på 90-talet och under hela 2000-talet. Så att det har hänt enormt mycket där.
Mm.
Och när jag började med vin på 90-talet så fanns en man som heter James Halliday som man kan komma om man vill läsa om ett australiensiskt vin.
Ja.
Han har ju skrivit ett 40-50-tal böcker faktiskt.
Ja, jag kände, du har nämnt det namnet innan någon gång, eller? Ja, okej.
Okay. Mm. Det är spännande.
Mm.
Ja, så att det är ett stort och viktigt vinland i världen som förser mycket av Asien.
Ja.
Och inte minst Kina.
Just det.
Med vin, Japan och säkert många andra länder när de börjar dricka vin. Och i Sverige har det varit väldigt mycket australiensiskt vin under 90-talet.
Ja, just det.
Då var det inte Gripenplan utan ubåtar, tror jag. Så gjorde vi att det hade en rejäl handel där med.
Ja, just det. Här får ni köpa lite ubåtar från oss. Så köper vi era Penfolds-viner och den här Ossi-tetran.
Ja, snarare Lindemans.
Ja, okej, okay, just det.
Bin 65, ja.
Gud, vad mycket Lindemans
det var, stort.
Det var ett tag. Och så var just det den där lilla bilden på någon sån fin vingård där. Ja. Just det, ja.
Ja, idag exporteras nog 2/3 utav vinerna, så att det är viktigt för dem.
Mm. Stor export.
Ja. Förutom då mineraler, järn och allt möjligt sånt där de har, tror jag.
Mm,
det är inte den största exportvaran i alla fall.
Nej.
De har mycket mineraler.
Jag kan tänka mig att det är mycket sånt som finns unikt i Australien som man behöver. Toppen!
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Vi har ju varit inne lite och touchat på geografi och klimat och sådär. Men du kanske kan berätta lite mer.
No worries, mate.
No worries, mate, ja.
Om druvor menar du?
Allmänt.
Jaha, om landet?
Ja.
Hur stort det är?
Ja.
Ja, jättestort.
Ja.
Det tar 4 dagar att köra bil igenom, var det någon som berättade.
Oj.
Så det är nära 500 mil från kust till kust.
Oj, oj, oj.
Ja. Sverige tar 2 dagar att köra igenom.
Ja, men nästan. Inte jag kör jättefort. Ja.
Men det är ju en kontinent.
Mm.
Jag såg någonstans att kustlinjen är 35 000 kilometer lång.
Ja, det är så svårt med sådana siffror, runt. Men det låter väldigt högt.
Ja. Ja.
Om man vill segla runt tar det lång tid.
Ja, där finns ju alla klimat naturligtvis.
Mm.
Från öknar och savanner till tropiska klimat i norr.
Ja.
Och ganska kyligt och blåsigt där nere på Tasmanien.
Mm.
Men det stora problemet i landet är faktiskt har varit klimatförändringar. Jag tror att det är det landet som har lidit mest utav det.
Mm.
Jag kommer ihåg förr de pratade om ozonhål och sånt där och som drabbade Australien väldigt mycket. Så att bara man gick ut så blev man solbränd.
Mm, just det, det var de som var nära polerna blev väl mest.
Ja. Ja. Men idag alltså, det är ju regnstormar och det är värmeböljor och det är skogsbränder. Och,
Och alla djur vill döda en.
Ja.
Det är ett hårt land.
Det är ett hårt land.
Ja.
Världens torraste och plattaste land som är bebott.
Jaha, det är spännande.
Ja.
Kul för dem.
Ja.
Att ta det. Slipper de åka skidor eller någonting, inte vet jag. Ja.
Men som sagt, som vi sa, det är ju bara i de här hörnerna ungefär de bor.
Mm.
I det, vad blir det, sydöstra hörnet där.
Mm.
Från Sydney ner till Melbourne och bort till Adelaide.
Ja.
Och sen på andra sidan då kommer ju Perth i Western Australia och runt den kusten.
Just det, en annan, ja.
Sen är det Outback så Crocodile Dundee för hela slanten.
Ja, just det. Sen är det bara Crocodile Dundee som bor i resten av den.
Ja.
Jättetomt. Yes. Om vi ska prata om det som är mer vinigt då. Eller helt enkelt druvor. Vad har vi på Australien?
Allt.
Allt.
You name them, they've got them.
Yeah.
Ja. Men framförallt blå druvor. Men det lär finnas, eller odlas. Ja, det är alltid så när det har kommit in vandrare från alla länder i Europa. Mm. Så var och en av dem tagit i sin kultur, sina vinstockar. Så att idag lär det göras vin på 130 olika druvor.
Ja, det är ju
så det finns möjligheter att utveckla. Men ändå gör de flesta vin på då Shiraz, eller Syrah-druvan då, som kommer från Råndalen.
Det blev deras claim to fame, så att säga.
Exakt.
Mm.
Så att den dominerar helt bland de blå druvorna.
Mm.
Tillsammans med Cabernet och Merlot, låter det bekant.
Mm, just det.
Sen blir det väl allt mer Pinot Noir, Grenache, Mourvèdre, Malbec, Cabernet Franc. Ja, men det är som vi räknar upp. de populäraste druvorna i Frankrike.
Ja, det låter ju som exakt de som är i Frankrike. Ja.
Men de hade ju ingen egen vinkultur, så någonstans skulle druvorna komma ifrån.
Ja.
Och de gröna druvorna där är ju också, om Shiraz är dominerande blå, så är Chardonnay totalt dominerande bland de gröna.
Det tycker jag känns, även om inte jag var i vindrickande ålder på 90-talet, så tycker jag att det känns väldigt 90-tal med en sån australiensisk Chardonnay.
Ja.
Det känns som att det är
ja, men de satte en ny standard.
Ja.
Men det som vi pratade om, det här Lindemans Bin 65.
Ja.
Med ekpellets eller ekchips.
Ja.
Men de är faktiskt, det som jag tycker är roligt med en druva, det är druvan Semillon.
Ja.
De är lite så här fetare i karaktären.
Ja.
Det gör de väldigt mycket bra.
Ja.
Som jag gärna har köpt. Sauvignon Blanc naturligtvis. Fast den är betydligt större på Nya Zeeland.
Mm.
Faktiskt rätt bra Riesling. Den börjar bli bättre och bättre, ska jag väl säga.
Mm. Men är inte det så att tyskarna är väldigt nöjda över att det nästan bara går att göra bra Riesling i Tyskland?
Så är det.
Men det är snart inte sant längre.
Nej. De börjar smaka Riesling. Innan smakar de mest gummistövel.
Ja, det vill jag inte dricka.
Nej.
Inte i eller smaka av.
Men sen har du ju liksom klassiska druvor som Chenin Blanc, som du vet från Loire.
Mm.
Marsan, Roussan, då andra råndruvor. Viognier, också råndruvan, så du hör.
Mm.
Men det som är roligt är ju att de kallar den här syradruvan för Shiraz.
Ja.
Och det kan man ju undra.
Ja.
Och det har ju blivit synonymt liksom för den nya världen, lite maffigare vin på då druvan Syrah från nya världen. Då kallas de Shiraz.
Så Syrah är Shiraz.
Ja.
Och Shiraz är Syrah.
Ja.
Det är samma sak.
Det är samma sak. Och sen finns ju en stad i Persien som heter, dåvarande Persien,
ja,
som heter Shiraz. Som den anses komma ifrån. Men det vet man inte. Vissa tror att druvan kommer att kallas Shiraz i Australien, därför att australienserna var så dåliga på uttal. De förängde till alla gjort ord, det gör de fortfarande.
Ja. Så de sa det lite annorlunda och sen
ja,
de
man säger Shiraz, Shiraz,
ja.
Shiraz, så kan det bli Shiraz till slut.
Ja, ja, jobbar man tillräckligt på det i en ö som ligger
just det,
17 månaders segling bort, så blir det så.
Men det kan bero på något annat också.
Ja, det visste jag faktiskt. Hur kan jag, ja, Shiraz och Syrah är samma druva. Det är sånt här man blir tokig på.
Men idag har det blivit så att när du köper ett vin och det står Syrah, då kan du vara säker på att det är lite mer så balanserat, alltså lite mer elegant som de gör i Råndalen, på klassiskt sätt.
Okay.
Om det står Shiraz,
ja,
det kan du göra i olika länder i Sydafrika, då vet man att det är lite maffigare, lite mer alkohol, lite mer extrakt, lite häftigare så,
lite
i nya världsstil.
Ja, just det. Lite mer.
Lite mer av
allt. More is more.
Yes.
Gör de Shiraz i USA?
Ja.
Ja. Då där känns det som. Då åker man. Då är det inget syra.
Nej, jag tror nästan att det vanliga är syra, men de använder definitivt båda druvnamnen där för att markera.
Mm. Ja, ja, men bra. Vad om vi ska, det här var liksom lite druvuppräkningen då. Shiraz eller Syrah då är de här synonymt med då nya världen och kanske framförallt Australien då, som är de här kraftiga vinerna.
Ja.
Vad är det smakar?
Ja, men det blev ju en succé. Exportsuccé.
Ja.
Och det är precis som i Kalifornien. I Australien har man ju varit tvungen att göra viner som folk gillar.
Mm.
Inte bara den egna befolkningen utan härifrån. Så att man tar ju reda på väldigt, vad är det som gäller vinsmaker i världen.
Mm.
Okej, okay, you want them, we make them.
Ja, just det.
Så att det har ju varit väldigt mycket olika blandningar.
Ja.
Av olika slag som utmärker sig för att vara lite kul.
Mm.
En rolig grej, GSM har vi ju pratat om, Grenache Syrah Mourvèdre.
Du får gärna upprepa igen vad som är speciellt med det, för det tror jag inte alla minns.
I Sydfrankrike gör man ofta en blandning på de tre.
Ja.
Och det har de ju gjort här också. Syrah, Grenache och Mourvèdre. Fast de har kallat det för SGM då.
För att krångla till det för alla oss.
För att krångla till det. Ja, för att ha en egen förkortning.
Ja, vad bra. Då har de då, det är samma druvor. Men de kallar det kanske Shiraz istället för Syrah då.
Ja, Shiraz, Grenache och Mourvèdre.
Mm.
Men så är de ju lite oortodoxa sådär.
Aha.
När det gäller. Så är det ju ofta i de här länderna vi testar.
Vad gör de för galet?
Va? Oj.
Ja,
nu tokar vi till det här och blandar Chardonnay och Riesling till exempel.
Nej, jo, ja. Då kommer fransmännen ner och tar bort tillståndet att göra vin.
Och Chardonnay och Sauvignon Blanc låter ju inte så konstigt, för det är ju båda franska druvor.
Mm.
Men säg det till en fransman att man skulle blanda ihop en Loire-druva med då Bourgogne-druvan och göra ett vin utav det. No.
Så man skulle, om jag skulle gå på liksom en fransk middag och ta med mig en sån Chardonnay som är en blandning då, då skulle de liksom spotta i marken och kasta den bort flaskan. De gillar inte sånt.
You're from Australia kommer de säga då.
Ja,
på
franska kommer de säga.
Och så skakar de på huvudet.
Ja.
Nej, men vi pratar, och sen så de här nya världen vinerna som de har gjort på Chardonnay, om vi pratar om vinstilar.
Mm.
Och det är fortfarande någonting som säljer väldigt mycket i hela världen.
Mm.
Det finns några utav vinerna som tillhör de absolut mest säljande Chardonnay-vinerna i alla länder.
Okay.
Av vinföretagen. Och det börjar ju med den här Lindemann som vi pratade om, Bin 65.
Bin 65, nu har jag sagt det flera gånger. Vad står det för? Det är bara
Bin något. Står för fat.
Ja.
Och det har ju blivit en grej i Australien att kalla vinerna efter Bin.
Okay.
Fat 65 då.
Mm.
Eller Tank 65.
Mm, just det.
Men som sagt, Riesling.
Gott. Mm.
Det har blivit en grej.
Mm. Och de smakar nästan inte stövel numera.
Nej,
så det är fördel. Ja.
Nej. Men det är spännande. Det experimenteras vilt med nya druvor. Och faktiskt otroligt hög kvalitet.
Mm.
Bland många, en yngre generation idag som anpassar sig till folks smak utan att ställa in sig allt för mycket.
Mm. Ja, man undrar ju hur, alltså som du säger, att så här, vi tänker på australiensiskt vin som någonting som ingår i det vi kallar nya världen, och så blir det otrendigt eller mer trendigt och vi tycker det här eller inte.
Ja.
Men att det är egentligen liksom Asiens vingård, eller Sydostasien kanske för allt, att det är där de har mycket vin kommer därifrån. Mm. Så det är spännande, de skiter i vad vi tycker i Sverige.
Mm.
De skickar till hela Kina istället.
Kan det vara?
Bra. Vi har ju touchat lite på det här då. Men vilka vinregioner tycker du man ska ha koll på?
Alla.
Ja, det är bra. Ja.
Då kör vi.
Ja.
New South Wales. Det görs vin i alla delstater.
Ja.
Den här norra kallas för Northern Territory och egentligen ingen delstat.
Det är det absolut bredaste uttrycket jag har hört. Northern Territory.
Okänt land.
Ja, verkligen.
Ja. New South Wales, där har vi pratat om Hunter Valley.
Mm.
Som då var tidigast, eller först nästan.
Hunter Valley.
Hunter Valley.
Mm.
Där ligger många stora vinföretag då, okay. Bland annat då Lindemans.
Mm.
Där finns jättestora områden med konstbevattning. Irrigation areas som Maggi och Riverina.
Mm.
Men mycket bra vin.
Ja.
Så det ska man ha koll på. Victoria är ju kul därför att det ligger runt Melbourne. Och där börjar de ganska tidigt göra vin i den här bukten Melbourne.
Mm.
Innan Phylloxeran tog bort spill. Alltihopa. Ja.
Den kom dit också till slut.
Den kom dit också. Ja. Men sen kom de tillbaka faktiskt till det här området på 1900-talet.
Ja.
Så att de här Jarra och Geelong och de här fantastiska ställen som började odlas upp då på 1970-talet.
Ja, jag vet ingenting om vad det är du säger just nu är, men det låter bra.
Nej, men Jarra är ett väldigt känt namn för många som tycker om australiensiska viner.
Okej. Okay. Mm.
Sen har vi då South Australia. De var ju väldigt tidiga också. Och då handlar det om området kring Adelaide. Adelaide Hills.
Ja, och var någonstans i Australien det typ?
South Australia.
Ja, South Australia.
Mitt på kusten i söder.
Mm.
Mot Sydpolen.
Ja.
Blir det faktiskt. Och det är kul därför att där etablerades ju faktiskt några av de största och mest kända producenterna. Då Penfolds bland annat.
Mm.
Jacobs Creek är en annan.
Ja.
Som fortfarande finns kvar idag.
Måste ha varit Sveriges största reklamköpare runt 2010 eller någonting.
Det var kanske
enormt.
Ja.
Alltså, det var
Pernod Ricard idag.
Ja.
Orlando, Jalamba, det var riktigt stora såna vinföretag, vinindustrier.
Ja.
Men Barossa Valley ligger där också, där de gör väldigt mycket Shiraz.
Mm.
Coonawarra och Clare Valley för Riesling då.
Mm.
Så det är kul. Och väldigt fint område där kring, alltså det är norr om Adelaide.
Okej, okay. Ja. Ja, men det låter som, det finns både liksom jättar som gör stora grejer men också kvalitetsvin i det här området då.
Säkert.
Ja.
Sen har du Western Australia, de var lite senare på det. Du är alltså runt Perth och runt där.
Ja.
Där odlades det väldigt mycket druvor på 1800-talet. Nu har det kommit några kvalitetsdistrikt där som etablerades för 40-50 år sedan.
Mm-hmm.
Swan River till, alltså Margaret River är ju väldigt känt för de som tycker om vin.
Ja.
Och därifrån kommer det väldigt mycket innovativa viner idag.
Mm. Jag tycker det är kul, som en liten mellaninlägg här nu. Jag kände att jag var tvungen att ta upp en karta när du pratar om det. Det kan jag rekommendera när ni lyssnar här, om ni sitter ner. Titta lite på en karta, för det går fort här. För det är så enormt, du säger liksom New South Wales, Victoria och South Australia. Och sen är liksom Western Australia, det är två Sverige bort dit nästan. Ja, liksom. Ja. Det är så enorma områden. Ja, förlåt, fortsätt.
Men vi har en ö också.
Vi har en ö.
Tasmanien.
Ja.
Som också är ganska stor.
Mm.
Men där har det ju hänt väldigt mycket sen på 2000-talet. Där de producerar några av de bästa Pinot Noir-vinerna. De är liksom ett svalodlade områden.
Mm.
Cool climate.
Det är lite annan liksom, geografi där på något sätt.
Ja, det är lite blåsigare och lite kyligare.
Mm.
Så de gör väldigt mycket Pinot Noir och de gör väldigt mycket bra bubbelviner.
Ja, jag är med. Det är två saker jag uppskattar. Så ska jag hålla utkik efter tasmanska viner då. Jag tycker både om Pinot Noir och bubbel såklart. Mm. Det låter ju kul. Ja, om man vill ha koll på några som gör vinerna så har vi ju pratat om några stycken. Det har varit lite Penfolds och lite annat. Men vilka har vi mer som man vill kika på?
Ja, de där kommer du ihåg.
Ja.
Mm. Då kan vi ju börja med Penfold som idag ingår i en grupp. Och det är faktiskt ett av världens största vinföretag som heter Treasury Wine Estates.
Mm.
Tillsammans med då Lindemans som vi har nämnt. Och några andra som förekommer i världen, Rosemont, Wolf Blass, de här Wins i Coonawarra, Behringer och gäng andra.
Mm. Fram med anteckningsblocken hörni.
Ja, just det. En som jag gillar väldigt mycket är ju Stags Leap.
Mm.
I Australien, i Kalifornien som ingår i det här australiensiska företaget. Men de har ju fortfarande då de här dyra vinerna som heter idag Penfold Grange.
Mm, det är de som är de tjusiga då.
Ja.
Vad kostar de?
Massa andra viner.
Ja.
Som heter Bin någonting.
Mm-hmm.
707 och en siffra.
Mm.
Och Kununga Hill. Som är väldigt bra grejer som man hittar.
Kununga Hill.
Mm. Både rött och vitt.
Spännande.
Men de som jag fastnar för när det gäller producenter så är det ju Henske som är otroligt bra, liksom Darenberg, olika märken, Torbreck, Jarra Jering från Tabilki är en klassiker, liksom Tyrells.
Jag tycker det är spännande, du har skrivit upp här, jag ser på skärmen här vad du har skrivit. Det är otroligt spännande stavningar på det här, och för er som försöker komma ihåg det här. Henske är med SCH och Jarra Jering är med Y.
Ja.
Bra, lätt att googla och hitta om man vill göra det, om man kan stavningen.
De här gamla producenterna, vinhusen från 1800-talet, var nästan alltid grundade av läkare.
Mm.
De skulle väl ha vin till sina patienter, för de skulle hålla sig friska och levande så länge det gick.
Mm. En dålig grej de har slutat med.
I Sverige,
mm.
så jag tittar lite gärna på vilka det är som är stora och bra där, så är det ju Peter Lehmann, Gemtree har vi talat om, De Bortoli, Tim Adams med sin Semillon.
Mm.
Det har kommit några nya, lite trendigare så här. Ringbolt, 19 Crimes och lite sådana häftiga grejer.
Mm.
Finns en som heter Fourth Wave Wine.
Coolt namn.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Punt Road.
Ja.
First Drop, Pike and Joyce. Ja, men det är roligt.
Ja.
Du frågade om Tasmanien.
Ja.
Bubbel.
Ja.
Jans.
Jans.
J-A-N-S-Z.
Mm.
Jättebra bubbelviner från Tasmanien.
Och det går att få tag på.
Det går att få tag
på. Kul, det ska jag spana in.
Men där fick du ett...
En lista? Litet,
ja.
Ja.
En liten bild av kända och bra producenter i Australien.
Mm. Ja, det är bra. Det är svårt med ett sånt här land som gör så otroligt mycket och som gör så en otrolig bredd, som du säger. Att det är så här, de gillar att kombinera ihop lite andra saker. Och att det finns, ja men visst, det finns så här Penfolds och kanske Lindemans och sådana man känner till. Men att vi är så långt bort från Australien så vi har inte liksom det här som det kan bli som i Italien eller Frankrike eller Tyskland. Man ser framför sig hur det är. Utan det blir väldigt lätt en lista. Mm. Men där får man ge sig in och kolla lite på vad man börjar gilla och sådär.
Men tänk att det finns alltså bara ett par tusen vinproducenter där.
Ja, det är lite.
Många är ju väldigt stora, va?
Ja.
I Bordeaux finns det 8000.
Mm. Det är, ja, just det. Det är många, många mindre där.
Ja.
Ja. De använder sina outbacks till att expandera.
Mycket yta.
Ja.
Om man vill botanisera lite grann så kan man ju slå upp på Systembolagets hemsida. Där kommer man hitta över 400 viner från Australien faktiskt.
Oj, oj, oj.
Och jag tror att mer än hälften, 60% är rött.
Ja.
Fortfarande.
Mm.
Men det är lite annat också. De gör lite såna orange viner som är rätt kul.
Det är spännande.
Mm.
Kanske i Tasmanien då? Det verkar vara ett trendigt område.
Nej, det här kommer från Western Australia. Aha. Cullen Wines.
Okej, okay, ja. Jag försökte bara hitta en anledning att det var Tasmanien. Ja, men jag förstår. Det finns väldigt mycket australiensiskt fortfarande på systemet. Ja. Och mycket bra.
Mycket roligt.
Men också mycket som är som Aussie Great White Chardonnay. 1 liter för 79 kronor.
Så kan det vara.
Ja. Bra. Vi har pratat jättemycket och jättelänge om Australien nu. Och tömt ut det mesta. Jag känner ändå så här... Det finns mycket kvar på Australien. Alltså, jag har liksom inget riktigt grepp om Australien för att jag inte köper så mycket vin därifrån. Så det får man börja göra och lära sig helt enkelt.
Får jag sjunga nu?
Du får göra vad du vill.
Är vi klara?
Ja, jag är klar.
Waltzing Matilda, waltzing Matilda, who'll come waltzing Matilda with me? And he sang as he watched and he waited till his billy boiled. Who'll come a-waltzing Matilda with me? Jag kan inte riktigt melodin där som du hörde. Men det här är deras nationalsång i alla fall.
Ja.
Som man får höra när man kommer dit.
Ja, hur fint. Jag har inga kommentarer, pappa. Det här var ett perfekt avslut. Vi tackar er för att ni har lyssnat. Och så hörs vi igen om 2 veckor.
No worries.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.